ska ju få fira nattvard tillsammans. Och Herrens måltid är något fascinerande. Det är många kyrkor runt om i världen där man egentligen firar mässan eller nattvarden varje helg. Det gör kanske inte vi i vår tradition i den här församlingen. Men det betyder inte att vi anser den vara mindre viktig för det. Utan nu är vi samlade runt bordet. Ibland säger vi har både ordet och bordet. Och det är två väldigt viktiga punkter i gemenskapen runt Kristus. Jag ska berätta lite grann för er om en man som levde i ett land som heter Uz. Job hette han. Ni kanske känner igen honom. Kanske har du läst hela boken i Gamla testamentet. Han fruktade i alla fall Gud. Han var rättsinnig. Han var from. Han undvek all ondska. Det här var en väldigt god man. Job. Han hade 7 söner och så 3 döttrar. Inte bara det. Han hade fullt av tjänare på sin gård. Och han ägde massvis med kreatur. 7000 får, 3000 kameler, 5000 oxar. Eller 500 oxar och 500 åsnor också. Summa summarum. En mycket mäktig, ja den mäktigaste mannen i Österlandet står det när man läser i Jobs inledning. Och bara för säkerhets skull, bara för att han ville att allt skulle stå väl till, så offrade han alltid till Gud för sina barn när de hade haft fest, ibland i flera dagar. Så varje gång de hade haft fest så gick han och offrade till Gud. För att de skulle bli renade och helgade. Utifall att de hade syndat, tänkt en ond tanke mot Gud, så offrade han. Såklart om man är en sån man blir man föremål för rannsakan, eller hur? Snart står åklagaren, Satan, inför Guds tron, ber om att få testa Job. Han säger, det är klart att han tycker att du är bra, Gud. Du har ju välsignat honom på alla områden hela tiden. Han är ju ditt favoritbarn. Med mina ord sagt nu då. Nåväl, säger Gud. Testa honom du. Men du rör inte honom själv. Men du får göra vad du vill i övrigt. Åklagaren går iväg. Strax förlorar Job precis allt han äger. Alla egendomar, allt han har av djur, kreatur, rikedom, det tas ifrån honom. Inte bara det, han förlorar också sina barn. Allihopa, alla 10 förolyckas just på en fest. När stormen drar fram och sliter isär huset och faller över dem och alla dör. Vad gör Job? Han sätter sig ner. Han säger bara, naken kom jag in i den här världen och naken går jag ur den. Lovat vara Herrens namn. Och så tillber han ändå Gud. Strax kommer åklagaren Satan inför Gud igen. Säger, ja det är klart. Man ger ju allt vad man äger och har, eller hur? För att rädda sitt liv. Låt mig istället få slå honom hårt. Röra vid hans kött. Då kommer han snart att förbanna dig, Gud. Säger åklagaren. Okej, säger Gud. Gör det. Men du måste skona hans liv. Du får inte ta hans liv. Sagt och gjort. Snart slår bölder ut över hela Jobs kropp. Bölder som varar, som luktar. Som får honom totalt ur balans. Han sätter sig på en askhög. Han tar en lerskärva. Han skrapar sin kropp med lerskärvan. Frun kommer till honom och säger, håller du fortfarande fast vid Gud? Ska du inte förbanna Gud och så dö? Det var dåraktigt sagt, säger Job till sin fru. Ska vi inte ta emot både det onda och det goda från Gud? Så märker man att Job har börjat tänka. Någonting händer i hans huvud såklart. Men han syndar inte. Han säger inget ont mot Gud. 3 vänner som han har. Elifas, Bildad och Sofar. De hör om Jobs olycka. Så de tar sig till Job. De åker dit gemensamt och tänker att nu ska vi vara delaktiga i sorgen och bedrövelserna och trösta honom. På långt avstånd så ser de hur illa det är ställt med jobb. Så de blir helt förtagna, de sliter sina kläder, de kastar jord på sina huvuden och de sörjer. Och de kommer fram till jobb och de sätter sig ner med honom i 7 dagar i tystnad. För att de ser att han är så plågad. De säger inte ett ord. Vet ni att judarna fortfarande idag pratar om någonting som heter Shiva. Som betyder sitta 7. Det är när man kommer och sitter 7 dagar med någon som sörjer i tystnad bara för att vara med och trösta. Hur ofta gör vi det? Sitter i 7 dagar i tystnad. Det kan inte hända mig i alla fall. Efter 7 dagar talar till slut jobb. Och vad börjar han med? Och han förbannar sin födelsedag. Säger, må Gud se till att min dag inte finns, att den inte hade funnits. Varför existerar jag? De följande 28 kapitlerna så strömmar det ur jobb av bitterhet, av vrede, av besvikelse över vad Gud har gjort. Den sorg som har drabbat honom. Han kan inte längre vara tyst. Och de vänner som har suttit med jobb där i tystnaden, de blir knappast till någon tröst för jobb. För när de börjar tala så talar de ur en syn på livet som inte riktigt stämmer med verkligheten. För deras syn är att godhet resulterar alltid i välstånd och välsignelse. Och är man ond eller har man syndat, då blir det alltid till lidande och plåga. Men jobb, han har inte syndat. Jag har inte gjort något fel och ändå är jag plågad, säger han till sina vänner. Och de säger, åh, men någonstans har du gjort något fel jobb. Det är därför du lider. Vänd om. Omvänd dig från din synd. Så ska du få se att allting kommer att bli bra igen. Men jobb säger, lyssna. Bland annat säger han så här i kapitel 9. Om jag hade rätt skulle ändå min mun fälla mig. Om jag var oskyldig skulle han finna mig falsk. Jag är oskyldig. Jag vill inte veta av mig själv. Jag är trött på att leva. Det går på ett ut. Därför säger jag, både den oskyldige och den skyldige förgör han. Om en plåga bringar plötslig död föraktar han den oskyldiges förtvivlan. Vilken man. Vilket liv. Han går igenom det största han någonsin har gjort. Och så där fortsätter i boken. Tills Gud talar ur stormen till jobb. Då tystnar jobb. Gud börjar ställa några frågor. Inte bara några. Gud ställer 62 frågor till Jobb. Om Jobb har varit med när jorden skapades. Om han kan styra hur fåglarna bygger bon. Om han vet vart snön förvaras innan den faller till marken. Har du varit med? Har du en enda gång väckt gryningens ljus, Jobb? Tala, för du säger ju att du vet. Och Gud är riktigt frän. Gud svarar inte på alla Jobs varför-frågor. Varför är det så här? Jag är oskyldig. Varför drabbas jag? Varför Gud låter mig plågas? Gud svarar med att måla upp hur fantastiskt allt fungerar och vem det är som styr. Jobb tystnar. Han tystnar i sin plåga. Han inser att han inte har så där jättemycket att komma med. Gud säger, vem är den som fördunklar mitt råd med ord utan förstånd? Spänn bältet om livet som en man. Jag ska fråga dig och du ska ge mig besked, säger Gud till Jobb. Var var du när jag la jordens grund? Svara om du vet och förstår. Vem bestämde dess mått? Du vet ju. Och så går Gud på. Och Job böjer sig. Tystnar. Han vet inte vad han ska säga. Men till slut, när Gud har talat färdigt, säger han några saker. Och låt oss lyssna till sista kapitlet i Jobs bok. Så här står det. Job svarade Herren och sa: jag vet att du kan göra allt. Inget du beslutar är omöjligt för dig. Vem är den som döljer ditt råd utan förstånd? Jag ordade om det jag inte begrep, om det som var för underbart för mig och som jag inte förstod. Lyssna nu så ska jag tala, jag ska fråga dig och du ska ge mig besked. Förut hade jag bara hört talas om dig, men nu har jag sett dig med egna ögon. Därför tar jag tillbaka det och ångrar mig i stoft och aska. När Herren hade talat dessa ord till Job sa Herren till Elifas från Teman: min vrede brinner mot dig och dina båda vänner, för ni har inte talat rätt om mig som min tjänare Job. Ta er nu därför 7 tjurar och 7 baggar och gå till min tjänare Job och offra dem som brännoffer för er, och min tjänare Job ska be för er. Jag ska ta emot hans bön och inte göra mot er som er dårskap har förtjänat. För ni har inte talat rätt om mig som min tjänare Job. Då gick Elifas från Teman, bildad från Shua, och Sofar från Naman, och gjorde som Herren hade sagt till dem. Och Herren tog emot Jobs bön. Och Herren återupprättade Job när han bad för sina vänner. Herren gav Job dubbelt så mycket som han hade haft förut. Alla hans bröder och systrar och alla han förr hade känt kom till honom, och de åt mat med honom i hans hem. De uppmuntrade och tröstade honom efter all olycka som Herren hade låtit drabba honom. Och var och en gav honom en kesita och en guldring. Och Herren välsignade slutet av Jobs liv mer än dess början. Han fick 14 000 får, 6 000 kameler, 1 000 par oxar och 1 000 åsneston. Han fick också 7 söner och 3 döttrar. Och lyssna nu. Den första dottern kallade han Jemima. Det betyder lillduvan. Den andra Kesia. Det betyder kanelblomman. Och den tredje Keren-Happuk. Det betyder sminkdosan. I hela landet fanns inga kvinnor så vackra som Jobs döttrar, och deras far gav dem arv tillsammans med deras bröder. Därefter levde Job 140 år och fick se barn och barnbarn i 4 led. Sen dog Job, gammal och mätt på att leva. Job säger i den här texten att han vet att Gud kan göra det han vill. Det vet troligtvis du också. Och jag också. Men Job säger något mer i den här texten. Han säger också att han förut hade hört, men nu har fått se med sina egna ögon. Och jag tror att du sitter här idag också som känner det så. Jag har vetat och jag har hört så mycket om Gud. Jag har hört så många predikningar som står mig upp i näsväggen. Du har hört om Gud. Du har hört om tro. Du har hört om Jesus, om kyrkan, om livets mening. Men jag tror att Gud vill säga till dig idag: du kan få se med dina egna ögon det som du egentligen säger att du tror på. Kanske är du gammal i tron. Jag känner ju flera av er såklart som sitter här och vet att ni har varit troende länge. Men andra kanske inte har varit troende lika länge. Oavsett var du är på din resa, så måste tro bli mer än att veta om. Tron måste bli det som jag ser med mitt hjärtas ögon. Det jag förstår, det jag lever av. Det var det som Jobb fick lära sig. Inte bara veta om det ena med det andra. Gud prövade Jobb, och vi kan tycka att det är orättvist hur hårt han blev prövad. Du kan tycka att det är orättvist hur hårt du blir prövad. Och jag har inget enkelt svar till dig. Varför du är prövad så hårt. Men det jag vet är att Gud är större, och han står med dig mitt i din prövning. Och han vill att ditt hjärta, du ska få se det som du säger att du tror. Så idag vill jag utmana dig. Jag vill att du ska ta tag i det här i ditt liv. Jag vill att du ska gå till nattvarden och ta emot nattvardens bröd och vin. Och se med dina ögon vad du tar emot. Och jag vill att du ska gå och ställa dig i förbönskön. Tända ett ljus om du vill. Gå ner till förebedjaren och sätta dig på bänken och säga be och välsigna mig. Kom till mig om du vill där. Jag kommer att ställa mig vid pelaren med olja och finnas där och smörja dig om du önskar. Och be en enkel bön till Gud som ser oss och som ser dig. Och så ska du få se någonting mer. Du ska få se något nytt. Ibland är vi där när vi till slut ställs inför Guds storhet, precis som Jobb. Och så hamnar vi i ett läge där vi inser, ja, min synd är inte att jag har gjort det eller det eller det först. Min synd är att jag är tillräcklig i mig själv. Och jag måste ångra mig i stoft och aska. Jag behöver vända om och säga, Gud, du måste vara nummer ett. Du måste vara den som styr, inte jag. Jag har inte koll, du har koll. Och då kanske det är det jag behöver göra idag. Då är det det jag går och tar emot förbön för. Då är det det jag ställer mig där och säger, smörj mig med olja. Jag vill bara att Gud ska vara Gud i mitt liv. Och så avsätter du dig själv som Gud, konung och herre. Och sätter in han som är värd all tillbedjan och ära. Och han får vara konung och herre. Jobb lär oss någonting. Jag tycker så om den här avslutningen. Jag tycker den är så häftig. Alltså, vilken anledning ger Jobb de här namnen till sina döttrar? Varför det? Varför heter de inte Lisa, Sara och Kajsa? Varför heter de sminkdosan, kanelblomman? Och, vet du vad jag tror att det är? Jag tror att Jobb lärde sig vad Guds skönhet är. Jag tror Jobb fick ta emot så mycket nåd, så mycket kärlek från Gud, så han bara såg, livet är fantastiskt och den enda stor gåva från Gud. Och det jag kan göra och det jag kan ge tillbaka till honom, det är att ge mina barn ett fantastiskt namn och bara skönhet. Jag undrar vad grabbarna hette. Jag tror de hette Diamantgubben och jag vet inte vad. Men tjejerna fick fantastiska namn. Därför att Jobb såg att livet kommer från Gud. Därför att han insåg att det finns bara en som kan skapa skönhet. Det finns bara en som kan upprätta livet. Det finns bara en som ser mig för den jag är. Och det är Gud själv. Så gav han dem såna här märkliga namn. Han såg någonting av Guds skönhet. Han förstod till slut. Jag har inte koll. Gud har. Han kallar mig. Han ger vem han vill, vad han vill, när han vill. Och du och jag får ta emot det idag. Så sitt öppen, min vän. Var ärlig med dig själv. Var ärlig inför Gud. Och kanske är du bara överlyckligt glad idag. När du hör den här appellen så känner du bara glädje. Och så känner du, åh, jag vill bara utbrista i lovsång. Gör det. Då sjunger du lovets offer idag till Gud. Och så tar du emot nattvarden och så prisar du honom. Och känner bara, jag måste ta något steg, jag måste göra någonting. Gör det. Gå till ljusbäraren, kom till mig, jag smörjer dig med olja. Gå och sätt dig hos förebedjarna. Du behöver inte ha kris i ditt liv. Du kan ha kris i ditt liv. Du behöver inte ha det. Du kan bara ha en förfärligt fantastiskt underbar längtan efter att Gud ska få vara Gud. Låt honom bli det då. Så vi ber tillsammans. Jesus, tack för att du är den du säger att du är. Tack Gud att du är den allsmäktige, älskande fadern. Tack för att du är den som sänder din egen son till den här världen för att tala om för oss hur fantastiskt livet är och att det är värt att rädda. Och du räddar oss till livet, Herre. Du räddar oss därför att du är kärlek. Därför att du är allt det här vackra och det goda. Och så får vi, Herre, ge oss till dig, till livet. Vi får säga från våra hjärtan att vi vill ha med dig att göra. Så tack, Herre, för att vi får fira nattvard här idag. Jag ber att du ska komma till oss var och en. Och jag ber inte bara om den där personligt starka upplevelsen. Jag ber om den där gemensamma upplevelsen som din kropp. Av att du är huvudet. Du är den som har kontrollen. Du är den som leder ditt folk. Dit du vill leda ditt folk. Och det vi får, det är att få gå tillsammans med varandra och med dig. In i det som du har lovat ditt folk. Så tack Jesus för att du är här idag. Jag ber för den som kämpar i kriser, i problem, i jobbigheter just nu. Jag ber för den som känner likgiltighet, trötthet. Känner sig utpumpad. Tycker att livet mest av allt är en pina bara. Jag ber för den. Jag ber att du ska möta honom eller henne med din kraft, med ditt liv idag. Och jag ber för den som känner sig glad och nöjd. Jag ber för den som är tacksam till livet. Jag ber att han eller hon ska få verkligen lova dig idag. Allt vad vi är och har. Så kom, Herre Jesus, möt oss än vart vi är. Tala till oss genom nattvarden. Rör vid dina barn, Herre. Tack Jesus. Tack att du är här. Amen.